Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray via allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det som var bra var att vi blev utfrysta där, jag och Liv. Vi var med båda två. Mm. Och folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss, och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har jättemycket att göra med aggression. Det är liksom sprunget ur liksom aggression och lidande och besatthet. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar från.
Varför säger man renässansperson? Jo, för att någon från de högre stånden på kontinenten för 600-700 år sedan, du gissade det, under renässansen, förväntades vara bildad, ha sprezzatura, tala flera språk, recitera och eventuellt skriva poesi, känna till sin litteratur generellt, kanske måla. Bildning var helt enkelt något mycket eftertraktansvärt i den italienska överklassen, men man skulle inte göra en grej av det. Caroline Ringskog Ferrada-Noli har kallats just det, en renässanskvinna. Och det kanske inte är så konstigt. Nu kommer hennes fjärde roman. Hon har skrivit och regisserat 2 tv-serier och hon har Sveriges kanske mest intellektuella podcast tillsammans med Liv Strömqvist, En varg söker sin podd. Dessutom är hon ju Värvet avsnitt 537. Här är Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Du är ju i lanseringstagen.
Mm, det är jag.
Ja, det var, och det var typ 2 år sedan sist du var i en sån här, liksom, ja, men antar jag, någon slags PR-maskineri.
Ja, precis. Menar du med amningsrummet? Ja, precis.
Det var närmast det jag tänkte
på. Ja, precis. Mm. Absolut. Det var jag. Ja.
Men, tycker du om det?
Nej, jag tror att jag hatar det mest av alla du någonsin träffat.
Är det så?
Oh ja.
Jaha.
Jag har ju tänkt ställa in 10 gånger nu, eller 20 gånger.
Du har ställt in en gång?
Ja.
Ja.
Men tänkte ställa in igen. Men det kändes lite lättare efter jag läste din bok.
Okej.
Okay. Det känns som vi lärde känna varandra lite då.
Mm. Det finns ju, alltså, jag säger inte att jag på något sätt kan mäta mig med din briljans, men det finns ju beröringspunkter i våra böcker emellan,
ja,
ska jag säga.
Verkligen, jag tyckte mycket om din bok.
Tack så mycket, det var fint av dig att läsa den, tycker jag. Till exempel en uppenbar grej, samma rondell är med, tror jag.
Ja, precis. Knarkrondellen som är det vackraste namnet på den.
Mm.
Det här heter ju andra grejer, men jag kan inte säga dem högt.
Jag tror inte att den var en knarkrondell på min tid också.
Nej, nej. När var din tid?
Jag har aldrig fattat om jag har flyttat till Stockholm 98 eller 97. Och det vet jag fortfarande inte.
Shit, ja.
Men 25 år sedan, ish, då. Men innan dess så bodde jag alltid vid den.
Ska vi säga vilken stad?
Malmö.
Ja, mm.
Ja, men det är ett hörn av Folkets park och alldeles in till Möllevångstorget,
mm.
Som förekommer i båda. Ja, men, och sen också det blir ju krångligt. Jag hade egentligen tänkt ta det lite senare, men nu var vi ändå inne på det. Det blir ju, eller din bok är ju fiktionen, tror jag.
Ja, det är det.
Men den är ju också inte det.
Jo, det är den.
Okej.
Okay. Allt är fiktion i hela boken, tror du eller ej?
Det är ju så många beröringspunkter med ditt liv dock.
Ja, precis. Men så fort de lämnar mig så blir de fiktion, så att säga. När jag beskriver dem så är de påhittade.
Mm.
Och jag lägger till och drar ifrån. Så vet du fan om du har någon scen i hela boken som har hänt som den har hänt. Jag tror faktiskt inte det.
Mm.
Eller ett samtal. Men jag rör mig ju med, liksom, jag använder ju vår verklighet som scen eller liksom scenografi. Så att jag har varit lite rädd för det. Men jag lånar ut mig själv. Det är så jag har liksom haft det som ett mantra. Jag lånar ut mig själv. Jag kan inte låna någon annan. Det känns oetiskt. Jag lånar mig själv som rekvisita. Jag lånar mig själv som materiell figur.
Så om jag tolkar dig rätt...
Jag får ta det här helt enkelt.
Förlåt?
Jag får ta den här projektionen. Alltså jag, Caroline, får ta projektionen som jag lägger på mig i boken.
Mm. Men betyder det att alla andra figuranter, säger man väl inte, men alla andra som förekommer i boken, är de 100% fiktion?
Ja, man tänker, jag använder vissa statiska inslag som gör att man ska känna att det är verkligt. Till exempel, för mig handlar det om etik, alltså vad som är moraliskt rätt. Jag tycker kändisar, alltså offentliga personer, de är som fixstjärnor. De är liksom som en ett monument i verkligheten. Som, alltså det skulle, man kan byta ut en kändis mot kanske... Ja, någon känd byggnad. T-centralen är också, finns på riktigt. Och det har även Lars Norén gjort som ett monument. Och kungen är ett annat monument. Så att för att så här, placera ut dem som en scenografi i den här verkligheten, som man ska tro på den. Men alla som rör sig och pratar är fiktionella.
Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, för att det, ja, just det. Ja, men det ställde ju till det, men samtidigt så tänker jag att jag ska, eller ställde till det, men jag blir nyfiken på, För jag gjorde ju inte det smarta som du har gjort då. Utan jag använde ju bara mitt eget liv.
Ja, det tänkte jag på. Jag tänkte på hur du... Jag läste din bok som en autofiktiv berättelse.
Mm, exakt. Ja. Och det är den ju också, även om... Ja, framförallt min, alltså de retrospektiva kapitlen är väldigt, väldigt skrivna. Mm. Alltså mycket av det är ju 100% hittepå.
Mm.
Men då tänkte jag att jag skulle citera Alex Schulman som var här nyligen.
Mm.
Som menar att liksom det där med, nu lägger jag ord i munnen på honom, men att begreppet autofiktion är helt ointressant, därför att det 100% fiktiva kan vara mycket sannare än det sanna.
Mm.
Och då undrar jag vad det väcker för tankar det.
Ja, alltså jag tror att det han menar, eller kanske det man kan diskutera, är vad man vill berätta. Och om man får fram vad man vill ha sagt via fiktion, så blir det ju mer sant. Men om man rör till det, vad man vill ha sagt, med dokumentärt skrivande eller autofiktivt skrivande, så hamnar man ju längre ifrån kärnan, liksom den där vortexen, när man liksom, som du själv vet, när man skriver försöker liksom röra sig och penetrera liksom. Mm. Så att jag kan hålla med på ett visst sätt och på andra sätt inte.
Mm. Ja. Vi ska se, jag kommer nog göra lite stickprov i det där eventuella gränslandet då, mellan fiktion och verklighet. Men jag ställer en senkommen följdfråga. Varför hatar du det så mycket?
Vilket?
Det här.
För att apropå sanning, jag säger att allt jag säger om mig själv är bara en version av någonting. Det är inte sant. Det är inget äkta möte. Förlåt, men det innehåller inte om dig. Men det här, det är liksom inget... det är ju ett möte under en viss premiss. Mm. Och jag tycker det är så äckligt med position, och jag positionerar mig i varje svar på ett eller annat sätt, så då ska jag liksom behöva vara den människan som har poserat i 2 timmar. Mm. Det är inte kul.
Okej. Jag kommer inte komma åt det som inte är positionering då.
Jo, alltså det kan också vara sant, men det blir så svårt att ta bort ta bort syftet, och någonstans handlar det väl om att jag vill sälja, och det är någonting där som jag ska presentera mig själv.
Mm. Och det tycker du är svårt, eller?
Det är oklint.
Okej. Okay. Det finns ju också någonting, jag hittade ett gammalt citat, Gunilla Brodrej hade liksom citerat dig typ 2010 om att du hade sagt så här: alltså att det är så oindigt att vilja vara känd, tror jag. Är det samma tanke som du fortfarande sitter här med?
Verkligen. Och det där är intressant att just du tar upp det, för att du och jag åt en lunch första gången jag kanske skulle vara med i Värvet, men då sa du, man vill ju vara känd. Jag har aldrig velat vara känd, och och i din bok står att hur ska jag bli känd? Var liksom en drivkraft för dig som ung, om jag tolkar boken rätt. Du får protestera.
Ja, du lägger ord i munnen lite på mig.
Du får protestera.
Men kör.
Ja. Och jag har inte haft den drivkraften. Snarare en rädsla att... men jag vet inte om det är en så här kvinnligt och manligt grej. Jag känner att ju mer offentlig jag blir, desto mer kastad i vargarna och hatad blir jag.
Av vem då?
Jag vet inte. Typ, det spelar väl nog ingen roll vad jag säger exakt. Det är bara liksom att jag säger någonting. Det kan vara så fruktansvärt irriterande. Och så kan jag känna med andra också. Varför ser jag en bild på den här människan? Och varför säger den någonting? Jag orkar liksom inte leva när jag tänker på det.
Okay.
Det är liksom någonting med det emotionella. Man bara liksom har känslor som är negativa kring vissa face på något sätt.
Mm.
Och jag är en av de facen.
Okej. Jag tror att det du syftar på, för jag har svårt att tänka mig att jag sa det när vi åt lunch.
Ja.
Men det här är sant.
Ja, du
sant.
Kan klippa bort det.
Ja, nej. Låt dina lögner få stå här.
Ja.
Till allmän beskådan. Nej, ditt karaktärsmord.
Nej, nej, men jag ska inte skratta så där högt.
Jo, det får du gärna göra. Det går
jättebra. Det var kul sagt i alla fall.
Det slog inte i taket. Nej, men det jag såg väldigt tidigt, och det här har ju med Filip Fredrik att göra. Jag började jobba med dem 2010, tror jag.
Mm.
Och det jag fick syn på där, den tanken var ny för mig då, och jag är ganska gammal då, men jag insåg så här att det verkar roligare att vara dem än det att vara liksom någonstans i mitten av den här kedjan, den här hierarkin som den här redaktionen utgörs av liksom. För det verkar vara roligare att vara de som får, dels får bestämma, men sen också de som folk vill vara med. Därför att det tyckte jag verkade lockande. Så att kändiskapet i sig har, jag vet att jag har liksom velat provocera och sagt ungefär det du sa.
Men jag tyckte om att läsa det. Alltså för apropå positionering så, och nu återkommer till en bok hela tiden, bara för att jag precis läst den, men så är den nästan helt utan positionering.
Okay.
På ett positivt sätt. Det är som att du vågar gå ner i såna mörka saker som är okola och så. Så jag tycker inte det är något negativt att säga eller skriva, utan mer, det är spännande. Ja, men fortsätt.
Nej, men egentligen var jag väl klar. Alltså, jag såg nog liksom kändiskapet då som en farkost liksom, som skulle ta mig till andra platser. Klipp till då liksom 12 år senare, så inser jag att de flesta av de platserna som det skulle ha kunnat ta mig till var inte för mig och var inte så intressanta heller. Men faktum kvarstår, jag har betydligt mycket mer pengar på kontot för att jag har varit mer synlig under de här åren. Så det, planen funkade ju. Även om det inte var så snyggt kanske att säga det högt. Eller så var det.
Det är fint när du kommer på värvet. Det är fint.
Ja, men tack. Ja. Men jag tänkte också så här, när du höll på och hattade fram och tillbaka med att vilja komma hit överhuvudtaget. Det nådde ju inte riktigt mig. Men då tänkte jag att det hade att göra med själva boken också. För att som jag förstod det så, den var klar för länge sedan. Och sen så var den inte klar längre, för du ville skriva om den typ.
Precis.
Så hade det med saken att göra också?
Ja, det hade det.
Men hur?
Ja. Nej, men jag, även som klar vill jag, känns det väldigt jobbigt att du läst den. Alltså det är liksom, det är en jobbig naken position som man kanske, om man har två val att inte vara i, så kanske man hellre väljer något annat. Alltså, ja. Så men det behövde bara gå lite tid så jag kan acceptera det och det kan lägga sig den liksom akuta ångesten, så det är lugnt nu.
Men nu har du liksom hållit den i handen än?
Nej.
Okay. Den är på tryck typ när vi sitter här.
Precis.
Men är du liksom nöjd, är kanske ett konstigt ord i sammanhanget, men är du nöjd?
Jag är nöjd med själva boken, absolut.
Okej. Okay. Till skillnad från...
Allt utanför.
Nämligen?
Mitt liv.
Okej.
Ja. Nej, men jag tycker det är... Jag känner mig rädd att jag, Caroline, ska liksom färdas med den här boken. Jag vill att boken ska stå för sig själv. Men det är liksom... Vad heter det? Det finns säkert uttryck som är så här, man kan inte ha det ena utan det andra eller liksom whatever. Men så att det, så är det ju. Det, men själva, alltså innanför de pärmarna så känner jag mig nöjd. Det finns en mening som stör mig. Jag kommer faktiskt inte säga det, vad det är. Och jag redigerar den fortfarande. Alltså typ spökredigerar den, vaknar mitt i natten och bara, för helvete. Hur kan du skriva en sån jävla idiotisk formulering? Ta bort det. Så går det inte det att ta bort, så måste jag så lugna ner mig själv. Det är ingen fara, det är ingen som kommer märka det här. Så här, men jag är väldigt... I den är det lyckligt att vara, tycker jag. Och det... Jag trivs i det universumet.
Mm. En sak som jag blir förälskad i varje gång du gör, och som jag tror är faktiskt ett det var kanske jättetvärt ämnesbyte här, fast det handlar fortfarande om boken och din stilistik. Men du gör en grej som jag tycker är helt underbar, som är typ så här: jag känner blodet rusa, och sen så går det en rad och sen så står det, det gör jag inte. Alltså, att du är liksom så här, så motsägelsefull i din prosa på något sätt, att du säger emot dig själv i nästa mening. Jag tror att du gör det kanske ett par gånger till och med det är kroniskt. Vad är det för underbart grepp? Jag älskar det, men jag förstår inte riktigt varför.
Det där greppet är en slags krav på ärlighet. Att först ska man snacka skit med sin läsare, men sen så måste man ändå vara ärlig. Jag känner inte blodet rusa. Jag sa så precis bara.
Ja.
Så.
Det är ju... jag vet inte. Alltså, det är ju helt jävla ljuvligt. För det gör ju också att...
Jag var faktiskt med i en diktgrupp som heter Elysium när jag var 14.
Aha, wow.
Det finns liksom... Österlen har liksom någon slags... Alltså, det är verkligen en intressant plats och en mörk plats. Skitsamma. Det som var bra var att vi blev utfrysta där, jag och Liv. Vi var med båda två. Mm. Och folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta. Mm. Alltså mitt skrivande har jättemycket att göra med aggression. Det är liksom sprunget ur liksom aggression och lidande och besatthet. Mm. Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar från. Det blir ju nästan hela tiden. Mm. Mm, precis.
Men är det liksom en... Att göra en bok, är det en lustfylld process för dig?
Ja, det är det faktiskt. Nu måste jag tänka, ljuger jag när jag säger det? Men vissa, det finns ju olika moment i produktionen. Och det första momentet är att skriva. Och det är oskuldsfullt. För det är inget krav eller löfte att det här ska bli någonting eller vad det ska bli, utan det är det handlar liksom om den här texten skriver jag. Då är det ju njutningsfullt, tycker jag.
Men vet du redan då att det ska bli en bok?
Nej, mina böcker, alla tre faktiskt, har börjat som diktsamlingar, men det är ingen som vill ha dem, så alla säger, gör om dem till prosa, så gör jag det. Det finns vissa fragment kvar från ursprungliga diktsamlingen i den här boken, men jag har gjort om dem till prosa. För jag tänker, jag lurar mig själv. Jag tänker att det är så lätt att skriva dikter. Det är ingenting, det är bara att göra. Mm. Men jag tror att tanken på att skriva en bok känns för jobbig, så att det är väldigt svårt att tänka det.
Ja, man måste trycka ner tangenter skit många gånger.
Ja, ja, men precis. Ja. Ja, precis. Men ibland är det som att jag kommer på som att, du vet, när man kommer på grejer och man bara, men naturen kommer på slutet först. Jag bara, det här är ett jävligt bra slut. Mm. Det här slutet ska jag. Det är ett riktigt fett slut. Och även Richboy kommer på slutet rätt tidigt. Alltså jag har liksom, och då kan det liksom bli mysigt att nå fram dit och lite sådär.
Mm.
Men det, jag har tyvärr ingen så här schematisk strategi. Eller så.
Men,
förutom att jag skriver på morgonen, för då är jag inte då är jag inte deprimerad. Det är jag glad.
Det kan jag relatera till 100%, att man är liksom...
man är lite så här, varför inte?
Ja.
Kan jag lika gärna göra?
Ja, precis. Allting känns nog möjligt i gryningen.
Mm.
Sen så läggs det på skit under dagen.
Mm.
Men, och du får vara i fred också, tänker jag.
Ja, det blir svårare ju fler barn jag får, men då har jag kommit på att man kan gå upp ännu tidigare, men för dem, nu har ju de liksom tagit slotten som jag hade innan av att gå upp och skriva, så då får jag liksom bara dra tillbaka klockan lite.
Och vad står den på nu?
Nej, det är inte så. Nej, jag vaknar av mig själv. Det är olika, men jag är stressad. 4, 5 och 5 och sådär. Men om jag inte är stressad så 6, så har jag kanske en första timme ensam. Och sen lämnar barn på förskolan och sen fram till 12 lite och sådär.
Men för det är ju en sak som jag blir nyfiken på också med liksom, alltså jag menar, om den här nu precis är klar, jag antar att om du fortfarande redigerar den, kan du det?
Nej.
Nej.
Jag är liksom, det är som självskadebeteende.
Okej. Jag förstår. Men om den precis är klar, finns det ändå, måste det skrivas ändå?
Nej, men det är intressant, för jag bara märkte att jag började skriva massa artiklar. Det är som att det är lite för jobbigt att eller identitetslöst, tror jag, att inte göra det. Och jag håller på med ett filmmanus också, så jag svaret är väl ja.
Jag har fått för mig att jag i en relativt ny intervju läste att du ändå håller på med någonting för SVT.
Okay. Det gör jag. Det gör jag också. Det är så tv-serie manus.
Okej. Okay. Som du
regi.
Kommer, ja, precis. Det blir en sån härlig auteur grej som du gör.
Ja, men det går inte så bra.
Berätta.
Jag har deadline nu i augusti, men är det inte 1 september?
Jo, ja, i princip.
Ja, så.
Okay. Så du har bränt deadline?
Ja, det har jag. Men jag har en annat projekt med SVT där jag bara är manusförfattare. Så jag har ändå dykt upp på de mötena, och då har jag tänkt att här ser ni hur duktigt jag jobbat med den här grejen, så att det kan väl spilla över på er känsla inför mig. Jag har inte sagt det här. Jag har liksom, det här är min taktik. Så jag har inte nämnt att jag har bränt deadlinen. De ringer väl efter de har hört det här.
Ja, men apropå det faktum att det är, att skrivandet då är en konstant för dig.
Ja, det låter ju väldigt romantiskt, men det är väl liksom lite mer så här, jag blir förvirrad annars, vad ska jag annars göra typ en dag? Ja. Eller det är så jag tjänar pengar. Så.
Ja, men har du haft perioder när du inte har kunnat eller inte skrivit?
Ja, det har jag säkert haft, men det har inte varit problematiserat. Jag har ju gärna semester och då skriver jag ingenting och sådär. Jag har hellre semester än att liksom jobba. I somras jobbade jag så mycket och då, alltså, skrev jag så mycket, så att jag saknade de här fria perioderna. Det är inte något problem alls.
Men har det att göra med att du visste att det skulle komma någonting? För jag kan ju också känna, liksom, alltså, vilket jag antar lite förekommer i min bok också, hur jobbigt det är med riktningslösheten. Liksom. Och jag tänker att om man då är produktiv, även om man kanske, liksom, om man vet att det ska göras någonting, så är ju det ett jävla mycket härligare läge än att inte veta.
Verkligen, jag håller med.
Men när jag jobbade med Filip Fredrik, då var ju jag som sagt redaktör liksom, någonstans i mitten av någon slags hierarki. Du var ju ett steg över mig, för du var deras producent. Dessutom gravid under tiden. Kunde du liksom, åt det upp all din energi att jobba med dem?
Nej, det var väldigt kul att jobba med dem.
Okej. Okay. Och du kunde du göra andra grejer också?
Nej, men då var det... Eller vad fan, jo. Då skrev jag Josbarn-manuset samtidigt.
Okay.
Ja, men just det. Men det var också bara kärt besvär. Det var två roliga grejer.
Det ställer inte till det för dig att du har liksom... Att energin måste i olika riktningar. Du ska hit och prata med mig. Du ska skriva färdigt något långfilmsmanus. Du har två andra manusprojekt, du ska skriva krönikor och göra en podd. Liksom.
Jo, alltså, om tidens kaka tas jag av, så att säga. Så absolut, gör det. Men då gick det bra, då hade jag inga barn heller. Så det gick bra, men absolut, det ställer till.
Det gör det?
Ja.
Har du för lite tid?
Nej, men jag har kanske för lite kapacitet. Jag orkar inte så mycket.
Men är inte det... Alltså det var ju någon... För jag, när jag för första gången då skrev en bok, första och enda, så försökte jag läsa på lite om hur folk skrev. Och det visade sig att det, alltså väldigt, väldigt duktiga författare skriver också bara 3 timmar typ. Sen fixar de inte mer på en dag.
Gud vad glad jag blev att höra det.
Ja. Och jag tänker mig om man har en jävla massa olika projekt. Kan du ägna dig i 2 timmar åt det som är mest akut och sen ändå gå på något annat dessutom?
Nej, jag ägnar mig åt det jag liksom har framför mig. Som säger att jag har deadline på ett tv-seriemanus. Då är det det jag gör. Och sen så, när det är klart så tar jag nästa. Mm. Men att just det du frågade om Filip och Fredrik när jag var producent, så upplevde jag att det var 2 olika kompetenser. Det ena handlar om en slags utåtriktat liksom arbetsledning och ett sätt att liksom se vad som var bra. Det var väldigt mycket så. Jag och Fredrik jag minns att vi bara bråkade väldigt mycket. Alltså om innehållet. Alltså som att vi båda var passionerade över det. Det var nog, det skulle vara val då eller någonting. Men det var mycket så här om SD och sånt. Jag ville att de skulle bli politiska typ. Men jag minns inte, men jag tror de också ville det. Filip var väldigt politisk då. Men det var, hur som helst var det väldigt kul. Men det som var liksom helt underbart med det jobbet var att jag hade ju en redaktion. Det var inte min redaktion, men liksom programmet hade en redaktion. Och där satt liksom jättebriljanta personer. Och de kom med jättebra idéer. Så det var liksom bara helt ljuvligt. Och, det var mer som en förläggare arbetar. Och, alltså det var bland det var fantastiskt att jobba med dem och jobba så med den här redaktionen. Mm. Men jag behövde inte sitta och skriva pitchar och manus så som man gör. Jag vet inte om du var med och gjorde det.
Ja, jo.
Ja, precis. Jag satt ju i juryn, så att säga. Så det var liksom kärt besvär. Och sen så skrev jag också. Men vi började så himla sent. Vi började 10 på dagen. Och det är liksom då min... då hade jag redan jobbat lite själv. Och sen så jobbar jag med dem. Ja, det var väldigt ljuvligt faktiskt, alltihopa.
Men, ja precis. Och på grund av att det var så pass olika grejer så gick det på olika konton i hjärnan på något sätt.
Sånt.
Kostade inte lika mycket energi.
Nej. Och nu, så länge jag skrev min bok så kunde jag inte skriva något i tidningen. Och kunde inte skriva... I och för sig, jag hade en paus i min bok, i mitt bokskrivande där jag skrev för SVT. Mm. Så men det var bara 1 avsnitt. Så.
Men har du problem att få... Jag frågade om tid förut, men har du problem med att få energin att räcka till?
Ja, den är ju där fram till lunch ungefär.
Mm. Och sen tar det slut?
Ja. Uh-huh.
Vad kan du göra då?
Alltså jag har märkt nu när jag behövt ha mer... Alltså jag har behövt varit liksom mer av en fabrik. Nu i sommar har jag varit det. När jag skrivit om boken och så några gånger. Så då så har jag märkt att man kan gå och lägga sig och sova en... Vad heter det?
Powernap.
Powernap, eller liksom efter lunch. Så som man gjorde förr i tiden. Att man liksom sover middag. Och då är det som att man får en ny morgon. Nu berättar jag som att jag är den första som har gjort det. Men det kan vara att om man behöver den här sättet liksom att vakna och börja skriva, om det är ens motor, så funkar det bra för mig.
Undrar om det skulle gå att göra liksom upprepa
ja.
Men typ 3 gånger på en dag.
Ja.
Man tar en vid 11, en vid 3 och sen en vid 7. Kanske.
Kanske, precis.
Men hur är du med det där då? För att jag menar, nu, då låter det som att nu har du varit ensam en längre tid för att ha haft den typen av jobb.
Mm.
För att det är ju det som är inspirerande och fascinerande med dig, att du liksom har klivit in och ut ur just grupparbeten med regin, tänker jag, eller producentskapet. Liksom.
Mm.
Är det växelbruket, är det liksom så eftersträvansvärt som jag tror?
Jag tycker det är smärtsamt att vara så mycket ensam som jag är, även nu. Jag tycker det är fruktansvärt. Och jag älskar andra. Jag älskar att ha sån där, vad gjorde ni i helgen? Prata om det 10:00 och säga, ja, men Den restaurangen, okej, okay, är han sjuk? Vabba mycket. Det är mitt bästa liksom. Mm. Men jag har inte så många sådana ingångar, men de jag har är jag extremt tacksam över.
Mm. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
I min rörighet så vill jag ändå, då vill jag gå tillbaka till till boken igen då, som är på tryck. Berätta om omslaget.
Ja, det är en replika av det franska bokförlaget Gallimards klassiska omslag. De har det på alla böcker. Till exempel om du ser Carl Bertil Jonssons julafton så tar en uteliggare upp Sartres Les Mots, och så ser man den här rosa gula färgen och ramen runt omkring. Mm-hmm. Så det vill jag ha, och sen så blir jag avritad av en person, av en illustratör, och jag blev avritad också av en jättebra illustratör som heter Siri Ahmed Bäckström, och hon jag ville att hon skulle rita av mig när jag skrev, så att man förstår att det är skrivet av en person, som att varsågod, komma till det här skrivna. Och sen så...
Du, som grepp också så bryter du ju den fjärde väggen så att säga. Du tilltalar läsaren också i boken.
Ja, precis.
Vilket också är spännande. och det kändes nytt för mig.
Ja, det tror jag handlar om en internettradition som jag försöker inte förkasta utan ta med istället. Mm. Erkänna internets existens, mm, även i språket. Men sen så såg jag den här fantastiska bilden på mat på Instagram. En jättebra kock från Litauen som bor i Paris. Och jag äter vackra matbilder. Och jag var inne på det, men jag skulle ha en sån här vanitasomslag. Liksom att tidens gång och allt är förruttnelse. Det, liksom är ju, det är kroniskt, anspelar ju på Kronos som handlar om tid och minnen och tid. Hej och hå. Hur som helst. Men jag tycker också om den här idén med att man pratar ju om liksom att Instagram ska vara så fint och perfekt. Och jag vill liksom ta in den världen i den här riktiga världen. Och jag vill ha de där bilderna på liksom allt det här vackra kommer, det kommer dö. Mm. Och sen så tycker jag också att det var så här, det här blir fint. Det är också en annan variant, ja, på varför jag valde det.
Okej. Okay. Ja, precis, det faktiskt blev sen då, det är liksom något så, och det känns liksom som att den är, bilden är tagen 1973,
mm,
och det är då liksom, ja, men en bild på mat, mm, från en svunnen tid. Det är några, mm, ägghalvor med något grönt på, mm, typ, och rom, mm, det fick mig att tänka på en film,
och champagne i kristallglas,
just det, och det fick mig att tänka på en film som jag inte har sett, La Grande Bouffe. Mm-hmm. För det kändes som samma era.
Mm, även Guns N' Roses hade spaghetti i tomatsås.
Ja, just det.
Mm. Det är ett väldigt bra omslag.
Okej. Okay. Brakfesten heter den där jävla filmen i alla fall. Har du sett den?
Nej.
Men du brukar säga att du vill inför varje boksläpp skriva under pseudonym.
Mm.
Var det så nu också?
Ja.
Okej. Okay. Och är det för att slippa sitta här?
Inte bara, alltså grejen är att jag trivs att sitta här, ja, så det är inte det.
Jag kan sluta säga det.
Nej, men det handlar ju väl om att jag tror på textens kraft, och varje gång jag uttalar mig om texten så känns som att kraften minskar lite. Så det är väl liksom en romantisk dröm om textens självständighet, som att den kan få gå runt på två ben.
Mm.
Men det är romantik, tror jag, för jag har. Jag och Roland Barthes. Men det blev inget av det. Författaren är inte död. Utan man sitter ju och pratar om sin bok. Och det är väl det, så det går till. Men det skulle vara fett om texten fick vara texten bara.
Mm. Men som jag har förstått det, du brukar säga att liksom förlaget skrattar åt dig när du tar upp att du vill skriva under pseudonym. Mm. Tar diskussionen alltid slut där? Eller avkräver du inget så här... Ja, förstår du?
Ja, det gör den. Jag är väldigt lätt övertalad. Ja.
Mm. Vad skulle du ha hetat?
För det första skulle det vara en man.
Mm. Ernst Ahlgren, ish.
Ja, mm, ja. Så...
Taget redan.
Ja, men... men kanske... Och kanske ett svenskt namn. Ja, kanske... Mats Björk.
Mm, okej.
Okay.
Ja. Ja, och det är någonting vackert i det också, kanske.
Mm.
Sen följdfråga då. Alltså, de människorna som är med i din bok, som jag då som läsare tänker är, ja, men det här är ju hennes faktiska kille. Det här är hennes faktiska morsa.
Mm.
Alltså, vad säger din faktiska kille? Vad säger din faktiska morsa?
Min faktiska kille, mm, har varit redaktör till stor del. Alltså en obetald redaktör.
Mm.
Vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Han är också författare och journalist. Skrivit böcker om gängkriminalitet innan det blev trendigt. På Norges, som är jättebra. Den heter bara Gängmedlem. Och den andra heter Pappa och kriminell. Hur som helst. Fick bra recensioner med Carolina Ramqvist. Hur som helst. Köp den. Hur som helst. Så är han väldigt bra på text.
Ja.
Och vi har aldrig haft en diskussion om det här är inte jag.
Mm.
För att Jag tror att han skulle känna att det var förnedrande. För att jag är så besatt av att det inte är han. Eller vad ska man säga. Han känner ju mig och jag är besatt av det här sättet att skriva på. Och jag är besatt av verk och person. Så att om han inte skulle förstå mig så skulle liksom inte vi vara nära varandra. Och det som står om honom i boken, om man nu tänker det här är hennes kille, är helt sinnessjukt. Och ja, så att om han skulle känna det här är jag, då skulle vi nog inte kunna vara tillsammans, vilket vi är.
Mm.
Så, men han är ju, ja.
Och modern då?
Modern, jag tycker hon är rätt så trevligt porträtterad. Det är ju inte så farligt. Det finns liksom en ömhet också och en förståelse inför det egna moderskapet. Men jag tycker att jag redigerade ner det rätt mycket. Men vad fan, hon... det är hennes fel att jag är författare, eller vad man ska säga. Jag vet inte.
Okay.
Men jag älskar min mamma.
Mm. Nu är du ju då författare och det är hennes förskyllan då eventuellt. Men alltså, som jag har förstått det så var det liksom inte... Det var liksom ingen självklarhet att det var den vägen du skulle gå.
Nej.
Men när förstod du det då?
Det är också sådär olika varianter man kan berätta om sig själv. Men på ett sätt har jag väl alltid vetat det. Men jag hade hoppats att det inte skulle vara så. Jag försökte vara andra saker. Och jag började på juristlinjen. Och jag var så glad när jag började på tv-producentutbildningen på DI. För att då hade jag gett ut min debutroman Naturen. Och... det var inte det att det var jobbigt att ge ut Naturen. Det var liksom rätt härligt och så. Men jag var så ensam och såg framför mig det här tja i så här, när man är i kafferummet och snackar bland the water cooler och sånt där.
Mm.
Och jag började ju jobba som tv-producent. Men det som den här maffia-filmen, eller Gudfadern, typ when you think you're free, they pull you back in, eller vad man säger.
Mm.
Det får spela in det YouTube-klippet. Jag kommer inte ihåg vad det är. Det är något inte exakt så.
Nej, men visst. Jag fattar
jag försöker att inte vara det. Liksom. Mm.
Men vad är det då? För att jag menar, om du har liksom doppat tårna i flera omgångar i tv, liksom, vad är det som lockar och vad är det som gör att du inte är i det hela tiden?
Det är att jag börjar skriva.
Mm. Ja, men det är så enkelt.
Ja,
liksom.
Det är det.
Sen är det ju någonting väldigt...
Och jag har alltid skrivit, alltså även innan jag blev utgiven. Alltså jag skrev som... Jag skrev mitt första manus när jag var 14. Liksom. Så.
Diktsamling?
Ja.
Mm. Liksom, varför vill ingen ha din poesi? Det gör mig lite ledsen.
Den är väl inte tillräckligt bra, jag vet inte.
Okej. Okay. För jag kan ju tycka generellt sett att det är deppigt att det inte... Liksom, att poeterna inte får något... Alltså, får de inte för lite utrymme?
Det finns ju en scen som man kan liksom söka upp. Jag tycker det finns. Sverige är ju har extremt många bra poeter. Så, men det kanske inte. Ja, du kanske ska ta in någon här. Jag vet inte. Men ja, du har nog rätt. Mm.
Men på ett sätt så skulle man kunna liksom. Om det är sant att vårt attention span är kortare idag än det var för 20 år sedan, vilket jag inte är säker på att det stämmer. Men om det nu är sant så hade väl poesin varit en utmärkt liksom, konstform för samtiden. För att du kan läsa ett konstverk på 32 sekunder.
Ja, absolut.
Istället för att sitta och plöja igenom någon jävla liksom, säsong av Succession.
Jag håller verkligen med. Mm. Jag håller med. Ja, det kanske finns för lite... ytor för det, men det finns ju väldigt, det finns mycket bra, så det borde exponeras mer.
Mm. Du, jag är ändå nyfiken på det här med hur det började, liksom, för att jag tänkte, alltså, när skulle du säga att du blev sedd för ditt skrivande första gången då?
Jag har blivit rätt sedd rätt så mycket, har jag haft liksom ynnesten av lärare som var väldigt uppmuntrande på högstadiet. Och sen så både min pappa har varit otroligt liksom, han har också skrivit böcker och han är konstnär och sådär, så att han inte haft den här metoden som jag märkte att många av mina föräldrar hade som uppfostringsmetod, att man ska liksom inte säga till barn att de är fina eller bra, för att då kan de börja tro det liksom. Utan han, när jag kommer in i ett rum och så där, så kan han börja gråta av kärlek för att jag är så vacker och att jag skriver så fantastiskt och det skämtet jag sa var helt otroligt, så att han kan inte sluta skratta. Så typ så har han varit med mig, vilket är väldigt underbart, och jag försöker vara så med mina barn också. Så det kan liksom också vara en missuppfattning att jag tror att jag är bra, om du förstår vad jag menar. Det kan också vara liksom en slags godmodig missuppfattning som har fått mig dit jag vill. Liksom.
Okay.
Och sen så har jag haft en moster som är tung. Liksom. Hon har fått Nordiska rådets pris och är poet och allt sånt där. Och hon hjälpte mig väldigt tidigt och liksom förklarade för mig att man kan skriva. Det är det, när det är på vissa sätt i livet så kan man skriva.
Mm.
Och så gjorde jag det.
Ja, för det tänker jag mig nu, alltså, jag har alltid tänkt med dig som så jävla ung och lovande. Och det är så skönt att vårt glappet mellan oss åldersmässigt har blivit allt mindre.
Ja, men jag är väldigt omogen som människa, så det kan vara därför.
Nej.
Jo, men jag är det, och det är helt okej, men jag är emotionellt sent utvecklad.
Okej. Okay. Nej, men för min alltså, jag tänker mig, du är då, ja, 6 år yngre än jag. Och jag vet inte varför jag återkommer till den här bilden av mötet hos syokonsulenten i gymnasiet. Men i min fantasi, i min liksom bild av det, så fanns det en sån, ett ställ med 16 fack i typ, eller 32. Och det var de jobben som fanns. Poet var inte ett av dem, kan jag säga. Eller liksom, ja, du fattar vad jag menar.
Japs.
Så det låter ju som en ganska härlig grej. Du växer upp liksom i en jävla småstad i Skåne också.
Mm.
Där det kanske inte heller är legio att man går hem och skriver dikter efter plugget.
Nej, fast det var rätt många. Jag var faktiskt med i en diktgrupp som hette Elysium när jag var 14.
Aha, wow.
Det finns liksom, Österlen har liksom någon slags, alltså det är verkligen en intressant plats och en mörk plats. Och de här liksom gröna vågens barn som jag träffade höll på med skit. Och det här var en del av den här skiten man höll på med. Men som tur var, det är inte därför man skriver. Man skriver för att man lider.
Mm.
Alltså man skriver för att man... Ulbeck, jag läste precis en bok av honom, han pratar om det. Att det är lidandet som skapar skrivandet. Det är inte det andra, utan det andra gör ju att man kanske fortsätter, att man kanske får kärlek av någon. Liksom. Men man har inget att... Skitsamma. Det som var bra var att vi blev utfrysta där, jag och Liv. Vi var med båda två.
Mm.
Och folk tilltalade inte oss och sa inte hej till oss. Och det kom med en revanschlusta.
Mm.
Alltså mitt skrivande har jättemycket att göra med aggression. Det är liksom sprunget ur liksom aggression och lidande och besatthet.
Mm.
Så det är liksom ingen lycklig plats det börjar från. Så.
Mm. Du tar upp lite av det jag antar du menar med mörkret på Österlen i din bok också.
Mm.
Men skulle du kunna säga någonting mer om det?
Ja, men det är... Att det är speciellt och att det är liksom skenheligt. Det finns det här liksom, det som att ens säga ordet Österlen kommer ju med en association av liksom skönhet, det är som att säga Provence. Då säger man ju inte så här, då pratar man inte om pundarna i Marseille liksom.
Nej.
Utan man pratar om de blånade bergen. Men det här finns liksom också någon slags, det finns ju, jag har inte skrivit om det den här gången, men det finns folkmobber, fackeltåg, nynazism, penalism, alltså hur man, ja, det mobbing, alltså det finns liksom hierarki liksom på landet, alltså det är liksom gudsförgätet på massa sätt.
Mm.
Och jag har tagit med det i min bok. Jag tycker det är kul.
Ja, men det låter ju som en, alltså i boken i alla fall så låter det som en väldigt trång plats på ett sätt liksom.
Mm. Samtidigt en kanon. Dubbel med den här liksom skyltfönstret med konsten och landskap.
Mm. Jo, men det finns också de, det finns de konstnärer och författare som är del av något slags kanon och de som inte är det.
Mm. Det finns ju stockholmarnas Österlen, så finns det skåningarnas Österlen.
Mm. Du, det här har ingenting med det här att göra, och det är väl knappt Österlen, men är fritidsbaren ett smultronställe för dig?
Nej, men jag läste i din bok att du var där.
Alltså, jag älskar fritidsbaren så mycket, jag skulle kunna ta, och jag tror tyvärr att de hänger på gärdsgården, de, det paret som har det.
Men ta över.
Åh, gud. Mm. Vilken
du
idé.
Du är så bra på att laga mat också.
Ja, det är jag ju tyvärr inte.
Nej,
men jag vet vad jag tror, att om man köper det för 7 mil eller vad det nu är de vill ha, då får man recepten. Alltså deras vinerbröd och köttbullar, otroliga. Vet vad jag tror tricket är med de vegetariska köttbullarna, som också är otroliga? Jag tror tricket är att det är kött i dem. Alltså att de steker med köttbuljong typ.
Ah, ja. Jag ska gå dit och smaka.
Mm. Men du, i liksom Simrislund till varon ville du därifrån hela tiden?
Mm.
Ja. Lade du dig aldrig till med dialekt?
Jo, jag pratade skånska heltid.
Ja, det gjorde du. Mm. Okej. Okay. Och sen så kastade du bort den när du flyttade därifrån?
Mm.
Ja, kan man göra det bara?
Jag gjorde det.
Okej.
Okay. Mm.
Så du har klivit in och ur det liksom?
Mm, verkligen.
Mm.
Jag pratade bred skånska, inte så här lundensis, jag pratade bred jävla skånska.
Men säger det något om dig, att du kunde bara göra det?
Nej, det, you tell me, jag vet inte. Det var bara så det var.
Mm. Ja, men kanske en amatöranalys är ju att man kanske måste för att passa in.
Mm.
Men att det fanns något sånt liksom biskop Brask sigill där.
Mm.
Härtel är nöd och tvungen. Så. I don't know.
Ja.
Men du, när du ville därifrån och när du skulle därifrån, vart ville du? Jag har hål i min research. Vart ville du och var hamnade du? Jag vet att det blev Paris så småningom, men...
Jag ville bara bort. Mm. Jag ville... Och sen så... Ja, jag ville bara bort. Mm. Jag såg mycket film. Och såg mycket Woody Allen. Jag ville till New York.
Mm. Vet du vad? Jag har tänkt på Woody Allen jättemycket de här dagarna när jag har liksom förkovrat mig där. För jag tycker ju att det finns... Det är synd att han fuckade upp allting. Eller så är det liksom perfekt att han gjorde det. Men det finns ju ett släktskap där på något sätt. Alltså någon slags undersökande. Just att det du vill vara i. Eller kanske framförallt liksom med... Jag vet inte, peak, andningsrummet liksom... Du brukar citera Kristina Lugn och jag tycker det är så perfekt det där liksom, att ensamhet.
Mm, just liksom. Det. När alla behov är uppfyllda. Jag kommer inte ihåg citatet nu för det var länge sedan jag citerade.
Mm.
Gjorde jag det i amningsrummet intervju kanske?
Ja, ja säkert.
Mm. Ja, när alla behov är uppfyllda finns det bara ett problem. Tre problem. Ensamhet.
Mm. Och jag tänker att Woody Allen också är i det där, det har alltid varit liksom. Mm. Sen kanske har blivit lite mer gubbsjukt på senare år, men back in the day liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte vart jag ville med det.
Tack, I guess.
Varsågod, I guess. Men du, har du kvar såna där, jag tänkte på det också med liksom med...
Jag har inte kvar något.
Jo, det har du nog.
Okej,
okay, men bra att du försökte svara innan jag var färdig med frågan. Nej, men för att jag tänker mig liksom... Alltså vissa platser då... jag menar, du är i Malmö i boken. Och den så här, just de kvarteren och den platsen har för mig ett liksom... Jag menar, verkligen ett skimmer.
Mm, det är romantik.
Ja, det är verkligen det. Och just liksom den eran som du beskriver också när liksom... Jag menar, när man bara kunde få en sjua så här, för 3 och 5 i månaden.
Mm.
Men har du kvar sådana skimmerplatser?
Ja, oh ja.
Mm.
Ja,
vilka är de?
Nej, men Malmö är kvar.
Mm.
Men jag älskar Stockholm också. Alltså jag har lätt för att liksom, skjuta på romantik på nästan allt. Alltså, vad har jag inte romantik på?
Är det så?
Ja. Mm. Ja.
Kommer du vara här alltid? Ska dina barn bli liksom vuxna?
Jag vet nästan ingenting om någonting typ. Så jag svaret är jag vet inte.
Nej, okej. Bra det går för mig nu.
Jag tycker det går bra.
Tack så mycket. Men du, ska vi prata lite om din otroliga podcast, En varje söker sin podd?
Om du vill.
Det var så länge sedan ni hade dåligt ljud, så jag har lyssnat ganska mycket nu. Ja. Men är det kul?
Det är jättekul. Mm. Verkligen.
Mm. Vet du vad jag hittade? Jag hittade en paneldebatt som jag hade glömt bort att vi var med i båda två. Som press... vad fan heter de? Heter de pressklubben? Hade journalist... någonting.
Ja, han, vad heter han personen?
Lennart Ekdahl var med, ja, och sen Martin Jönsson.
Han trycker sin hand framför mig. Det finns ett underbart på YouTube. Då ser man honom ta sin hand och lägga framför mitt ansikte.
Så att du inte ska prata.
Ja, mm. Det är fantastiskt. Mm.
Hur som helst, jag menar, din podd har ju funnits 10 år.
Mm. 10-årsjubileum.
Ja, ska ni fira?
Ja, vi ska det. Vi ska ha en stor show.
Var då?
Vet inte, Kina teatern kanske?
Okej.
Okay. Det researchar jag just nu faktiskt.
Ja, vad roligt.
Mm.
Men är det, tycker du att det är svårt att göra den?
Göra podden?
Mm.
Ja, det är svårt.
Okej, okay. Det är svårare?
Nej, men det är svårt. Alltså, det är så lätt att bli irriterad på någon som säger något. Och, ja, det är en svår balansgång där. Bara man säger någonting så blir man ju hatad. Eller inte, man blir inte hatad, men liksom, det är störigt att någon säger något, tycker jag själv. Därför, det är liksom därför är det svårt att just ha en podcast. Men jag tycker det är väldigt kul att prata med Liv.
Så. Är det besläktat med det vi började prata om med liksom entitlement, eller vad man ska säga? Mm. Alltså att man på något sätt då tar sig liksom rätten att berätta vad som är intressant? Eller?
Ja, verkligen, verkligen. Alltså det kommer med... Och det blir så himla många metanivåer när vi pratar om det, för det finns ett jag hör själv att det låter kokett. Det låter liksom som en lyxig position att ha, och då är det lätt att välja bort den, men det går nästan inte att säga jag vill inte höra min röst när jag har en podd. Jag mår inte bra av att höra någonting om mig, läsa någonting om mig, se någonting om mig, och inte ens om det är jag som säger det. Men det är helt sant. Och jag hör hur kokett det låter, och det kanske är helt ointressant, men det är svårt på grund av det. För man måste stå ut med sig själv. Men ju mer jag kan vara förlåtande om jag ser det som en arbetsbeskrivning. Alltså så här, när jag tänker på pengar så blir jag förlåtande. Liksom, jag får pengar så här. Jag måste få pengar.
Mm.
Så kan jag lugna ner mig själv i det där.
Ja, men sen, för jag tänker också lite i ljuset av det du sa om liksom din pappa, om att han faller i gråt för att du är så vacker och är så rolig och smart och skriver så fint. Liksom, att, jag menar, på ett sätt så handlar det ju, för du har också sagt så här, jag tycker ju bara helt PK-grejer. Du har liksom inga intressanta åsikter, alltså, har du sagt någonstans.
Mm.
Samtidigt så tycker jag att det är ju nästan det enda du har.
Mm-hmm. Det var rart.
Ja, men och också kanske, ja, men i alla fall takes på samtiden som jag inte hör någon annanstans. Så.
Mm, gud, tack. Vad fint sagt.
Och då tänker jag mig så här, ja, men om du inte ska säga de här grejerna, då kommer de ju inte att bli sagda.
Mm.
Så du måste ju göra det.
Det finns ju andra som kan säga annat, liksom. Så det tror jag ordnar sig. Men,
det finns massa människor som kan säga jättemånga saker, men varför skulle du inte göra det? Du som har liksom, ja, men något slags, alltså, jag menar, är det någonting du har, så är det väl ändå en...
takes.
Ja, och en skarp analys.
Jag vet inte, men jag ser inte så själv, men jag blir generad nu. Så, ja.
Jo, men det är inte bara för att smickra dig.
Nej, utan... okej. Ja, jag vet inte vad jag ska svara faktiskt.
Nej, men att din farsa kanske har en poäng.
Ja, det är väl bara ett sätt att vara förälder på, tror jag.
Mm. Tycker du det, alltså, det kanske är för privat, men tycker du att det är lätt eller svårt att vara förälder?
Mm, Jag tycker det finns liksom, det är som så här olika, det är ett prisma där det är lätt och svårt och lätt och svårt. Alltså jag tycker det är lätt att älska mina barn, men jag är rädd att jag inte ska få dem liksom att må så bra som de kan. Och jag tycker det är jag så här dignar under ansvaret, och det är svårt. Jag erkänner digniteten av föräldraskapet. Det är liksom inte, jag kan inte vifta bort det. Så, ja.
Jag tycker det där är intressant, för att jag hör folk ofta liksom beskriva, jag kanske har haft väldigt tur, eller så är jag bara väldigt korkad. Men för mig har det varit, förlåt, nu låter det också bara som att jag skryter. Men jag kan inte komma på någonting som jag har tyckt varit mer naturligt och lättare än att vara pappa.
Nej.
Nu har jag bara fått vara det till en person förvisso. Och som sagt, så det kanske bara var en nybörjartur. Om jag fick fler chanser så skulle jag säkert fucka upp det.
Vad glad jag är att höra det. Nej, men jag
du kanske har fuckat upp det också på 1000 grejer som, på 1000 sätt som jag inte ser ännu.
Mm.
Juryn är fortfarande ute. Han är bara 14 snart.
Mm. Jag tror du är en jättebra pappa.
Tack, tack. Och med det så stänger vi boken för idag. Nej, men alltså, du visste ingenting om någonting, sa du för en stund sedan. Men liksom, vad vet du, eller vad tror du vet att framtiden har i sitt sköte för dig?
Det där är så intressant, för det har liksom att göra med personlighet. Jag har liksom aldrig vågat tro på någonting. Jag blir alltid förvånad. Jag är förvånad att någon vill ge ut den här boken. När jag skickade in manuset så var jag övertygad om den skulle bli refuserad. Men nu, den här kommer ju komma ut.
Ja, det är mycket som tyder på det.
Och sen så kanske någon av de grejerna jag gör blir av. Ja, jag hoppas det.
Och du ska vara på någon scen någonstans och prata med Liv Strömqvist. Och folk ska komma och titta.
Ja, med podden. Ja, men den kommer rulla på, det vet jag. Det vet jag for sure.
Men sen antar jag att du fortsätter väl skriva för Aftonbladet?
Ja, det är frilans och det finns inget bestämt, men absolut, om jag har något.
Mm. Men du, vad fattas du då?
Hur menar du?
Ja, vad behöver du?
Pengar.
Mm. Okej. Okay. Listan slutar.
Ja, jag har allt.
Underbart. Men du, jag tror att det är dags för mitt succémoment. Frågar du garanterat inte fått förut.
Okej.
Okay. Vad är läskigast? Möss eller råttor?
Råttor.
Jag tycker det var fel.
Mm.
För råttor är liksom som, de är mer förutsägbara. Möss är som kvicksilver.
Mm.
Ja.
Brunpesten, svartpesten.
Mm.
Okej. Okay.
Jo, visst. Absolut. Vilken är Elton Johns bästa låt?
Tiny Dancer.
Vad står du i frågan kring stark mat?
Det är ett substitut om man har svaga smaklökar.
Så du menar att det egentligen ska inte behövas?
Nej.
Okej. Okay. Vad tänker du, nu blir det här, nu öppnar det för personangrepp, men vad tänker du om Andreas Wilson?
Jag är glad för att han lät mig göra en dokumentär om hans jobb.
Mm.
Jospararna.
Mm. För jag tänker, hade den funnits utan honom?
Nej.
Brukar du kräda honom?
Jag gör det om jag får frågan.
Ja, varsågod.
Jag fick ju nu. Ja. Jag gjorde väl det.
Exakt. Men du, stort tack för att du kom. Och fan, jag hoppas att du liksom inte lider allt för mycket nu när du ska vidare på din PR-turné.
Ja, tack. Det var jättekul att vara här.
Ja, romanen som är aktuell heter alltså Det är kroniskt. Caroline Ringskog för Adanoli. Nästa vecka hörs vi med en annan gäst, nämligen Johan Reborg. Och vi som gör Värvet heter Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast. Tack för idag. Hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!